Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Nu rullar vi.
Ja!
Ja!
Äntligen!
Ja! Jag är inte nervös.
Nej.
Men också tidigare idag då, när jag hade alla de här aktiva tankarna på kvällens poddande, så var jag så här, jag har ingenting att prata om.
Nej.
Jag har ingenting att säga. Hur ska man smörja kugghjulen?
Hur kommer man tillbaka with a bang? Man bara, det är för mycket press.
Ja.
Jag vet inte om jag... Också en grej som jag känner mig pressad av är att jag jobbade i Mora.
Det låter faktiskt väldigt pressande. Det är ett öde man inte undrar sin värsta fiende.
Nej, det var jättekul. Jag jobbade med Vasaloppet och hade en 9 timmar lång livesändning. Och då hade vi ultralöparen Johnny Hellneby som gäst. Och jag är ju jättenyfiken på ultralöpning. Så vi snackade. Och så visade det sig då att hans dotter lyssnar väldigt frekvent på den här podden. Och att de brukar lyssna på det i bilen. Och att han då hade lyssnat på vår podd. Så när jag bara nämnde det för bifarten, han bara, ja men den har jag lyssnat på. Och jag kände bara, åh herregud. Nej. Att det liksom sög i hela magen. För att så här, är det någon som är... Är det liksom någon som är ett fan på något sätt, då vet man så här, men jag kommer undan med väldigt mycket. Du kommer förmodligen ändå tycka om mig som person, för att du har redan, det finns ett bias liksom. Du tycker redan om mig. Jag ligger redan på en bädd av rosor och då ser jag väldigt vacker ut, så oavsett vad jag pratar om i den här podden. Medan när den personens förälder liksom tvingas lyssna på podden, då blir det först plötsligt någon som har åsikter. Och här kommer personen som jag dessutom tycker det är ganska cool för att den springer väldigt långa lopp. Och säger att den lyssnar. Det är så lite halvt ofrivilligt. Och gud, då fick jag nästan lite så här, vad fan ska jag säga nu?
Ja, när jag en gång sa, eller Albin bara, vill du att jag ska lyssna på podden? Alltså så här, jag bara, nej, det behöver du verkligen inte göra. Men så gjorde han det. Mm. Och hans reaktion var, han bara, ja, alltså nu har jag inga problem att prata i alla fall.
Fan, Albin.
Jag bara, okej. Okay. Också ganska kul, så att vi ska nog klara av det här avsnittet också. Det finns så mycket att säga om så lite. Men vi tar det uppenbara först då. Hur har din sommar varit?
Min sommar har varit bra, måste jag säga. Jag har varit både ledig och oledig. Jag har jobb uppe i Boden och Luleå. En inspelning som är hemlig såklart, så jävla tråkigt. Varje gång jag sitter i smink och typ bara tar en bild så kommer det någon bara ilande. Det är som att de kan lukta sig till av så här kameraknappen på en mobil. Så kommer de och bara... Så här på axeln på en, bara tat, tat, tat. Och man vänder sig och man bara, hej. Och de bara, du lägger inte ut det där va? Man bara, va? Du lägger inte ut det på Instagram eller stories eller så? Nej, absolut inte. Jag bara tar en bild. Okej, för att mask och kostym får inte synas. Nej, absolut. Nej, jag ska inte. Alltså varje gång om man tar bild, det är ganska frekvent. Det är som att så här, man tar en bild och 2 sekunder senare kommer någon och liksom täpar den på axeln.
Mm.
Så hemligt är det. Och vi skådisar då har ju diskuterat... intensivt varför vi bara inte får lägga ut någonting och typ peppa lite för att det här kommer sändas i vinter. Nej, vi får inte säga ett ord.
Nej, får inte vara glada, inte
Nej,
vara ledsna.
Absolut inte.
Ingenting.
Så att jag har haft det väldigt kul på mitt jobb och har tyckt att det har varit skönt att vara ledig. Ja, vi kan gå in på lite mer detalj strax. Hur har din sommar varit?
Min sommar har varit bra. Jag tycker att den dög. Mm. Vilket låter mycket mer negativt än det är. Men det här var sommaren då jag upptäckte att jag nog gärna vill lämna stan ändå när jag är ledig. Och jag vet inte om det är att det är the C word och att man inte får som liksom har kickat igång det här. Men i år var första gången på semestern som jag upplevde att jag sa, gud, jag kan förstå att folk åker hemifrån på semestern. För när jag var bortrest bara över så här enstaka dagar, över någon helg så, men inte i någon längre sjok. Mm. Och de dagarna var ju toppen. Man bara, gud vad skönt. Vad skönt det är att inte behöva gå ut med mina sopor hela tiden. Eller tänka på att jag borde gå ut med soporna. Eller tänka på att jag borde städa. Eller alltså så här, sånt som man tänker på när man är hemma. Eller sånt som jag tänker på när jag är hemma. Men de dagar jag har kunnat och vädret har tillåtit, då har jag karpat redigt. Så att jag är väldigt nöjd med de dagarna med bra väder. Så, liksom. Så det är väderrelaterat för mig, måste jag ändå erkänna.
Men är det att du vill du liksom ha en stuga några mil utanför Stockholm som du kan resa till? Eller längtar du efter att åka utomlands?
Både och. Ja. Jag tror att vilket som hade funkat för mig. Men ja... En stuga känns ju ganska on-brand för mig. Det känns absolut ändå som att jag skulle kunna ernsta lost ganska bra där. Och det är lite nytt för mig det här att jag bara, nej, alltså jag vill ha en strand på Bali nu. Jag skiter i om jag har sällskap, låt mig bara ligga där. Jag vill bli så brun som jag aldrig har blivit för.
Jag tycker inte det är så off-brand. Alla coola, alltså, och då snackar vi coola människor som har deras image går ut på att de är obrydda. Men i själva verket är de väldigt brydda för att verka obrydda. Förstår du vilken klientel jag pratar om då?
Jag tror att jag förstår, men jag har svårt att koppla det till Bali. Fortsätt.
Nej, ja, och just Bali är inte din aura. Men din aura är lite att göra som dessa människor och hyra ett hus på Sicilien.
Ah,
och
precis.
Sitta där liksom.
Exakt.
Och lägga upp ofiltrerade bilder i solnedgången på en sallad.
Precis. Ja, nej, men det kan jag förstå. Italien och Grekland,
ja,
och så.
Bergsmiljö.
Precis.
En skruttig bil.
Ja. Ta bilder på den skruttiga bilen, ja. Och man ser så där effortlessly chic ut.
Exakt.
Tack för att du förstår mitt brand. Det känns
absolut
så bra. Linnebyxorna på.
Ja.
Åker vi. Mm. Så där någonstans har jag varit. Jag har alltså varit i Stockholm i princip hela sommaren. Mm. Men det har varit bra. Jag tycker det.
Jag kan verkligen känna igen mig i det. Jag har alltid känt att jag fattar inte varför folk har sån hets att komma ifrån sitt hem när man är ledig. För jag har alltid njutit så mycket av somrarna i Stockholm. Och jag har nästan njutit av att folk åker bort. För att det innebär att det är några veckor där mitt på sommaren där stan är tom. Och för att vara ändå som inte är uppvuxen i en stad så blir det som liksom en fantasivärld av möjligheter på något sätt. Att uteserveringarna är inte så smockfulla som de är liksom i slutet på maj vanligtvis. Utan the C-word.
Passande.
Apropå.
Wow.
Det är Pavlovs hundar. Så fort man hör det så måste man tvångsmässigt hosta.
Och nej, är det du som är patient zero med corona? Du har höll på att hosta i 2 års tid. Helvete.
Nej, men liksom, förstår du vad jag menar? Det är någonting med att så här, man kan liksom gå ut och spontant käka någonstans utan att man behövde boka bord klockan liksom 12 tidigare samma dag. Mm. Man kan sitta på ett så här guldställe i en golden hour sol som, hade det varit fullt med folk i stan så hade den redan varit tagen, den platsen.
Ja, precis.
Och det är det jag älskar med att stanna kvar i Stockholm. För att så här finns bad, här finns sol, här finns hem. Mitt hem, jag älskar att vara hemma. Men fan vad ångest jag haft den här sommaren. Av att känna att sommaren bara rinner mig ur händerna.
Ja, gud, jag också.
Och jag vågar inte sätta mig på en utservering för det är så fucking mycket folk och alla är i stan. Mm. Och alla jävla stugor är hyrda och det är till liksom jättehöga priser. Så att jag har känt mig skitstressad över att sommaren bara försvinner och jag går ut och lägger mig på innergården liksom och solar och bränner mig.
Ja, men precis. För jag tror att den där, det vet jag att vi pratade om i våras, den här prestationsångesten av att man ska maxa sin coronatid väldigt mycket. Den har varit otroligt påtaglig nu i sommar, känner jag också. Mm. Att jag så här, när jag då har varit i stan och ändå så här, borde kunna vara helt okej nöjd med det. Nej, men då sitter man på Instagram och scrollar och så här, men är alla i en stuga? Mm. Har alla köpt en stuga nu? Har alla köpt båt? Man har ju läst att folk har köpt båtar, men nu har man ju faktiskt sett dem på grammet också. Och det har också varit jävligt jobbigt när man i vanliga fall då kanske är ganska nöjd med att skrota omkring hemma liksom. Och det är inte så mycket folk där, men man har liksom ändå haft också en lite unik upplevelse på något sätt. För nu är det ju delvis jobbigt att se dem som åker iväg och gör någonting av sin sommar. Sen är det jobbigt också att det är så jävla många som är kvar i stan för att man inte får åka någonstans. Och då utnyttjar de tiden i stan mycket bättre än vad jag gör.
Ja.
Alltså så här, åh, gud, fruktansvärt. Men jag hade en väldigt bra kväll där jag karpade väldigt starkt när jag mötte upp min kompis Beata som jag brukar sjunga med. Mm. Och hon och jag hade varit på en spelning dagen innan på gott corona-avstånd från närmaste publiksgranne. Det var utomhus och hela grejen. Liksom. Men då hade vi i alla fall lyssnat på det. Och då blev vi så inspirerade på att nu ska vi gå hem och skriva musik. Så vi bara, vi ska skriva en låt och den ska vara den här referensen. Och så drog vi något såhär Joni Mitchell, vi bara, det ska vara lite folkigt och det ska vara lite sådär liksom. Och vi skrev alltså den mest fruktansvärda låten som någonsin har funnits på denna jord. Okay. Där vi också såhär, och vi bara, men vi kör bara, låt kreativiteten flöda, vi kör bara, stoppa inte, bra, sätta den texten. Och sen så spelade vi in det och sen så släppte vi det fram till då någon timme liksom senare när vi hade gjort annat. Och så bara, men vi ska lyssna på det där igen och bara, åh gud, den här är så vidrig. För då har vi alltså skrivit den mest sexistiska låten som finns på nästan. Ja, och så har vi delat, för att jag sjunger någonting om såhär, if I were a handyman, typ någonting sånt där. Och Beata sjunger, if I could be a seamstress. Och att vi liksom har delat upp texten på det sättet, i den här hemska, hemska låten.
Jag älskar ändå att jag tolkade som när du säger att ni släppte det och gick vidare, att ni legit släppte låten. Vi laddade upp den på Spotify och...
ja. Tänk inte, kör bara, låt kreativiteten flöda. Ja, nej men så då gick vi liksom och badade efter det här. Det var toppen. Och sen så gick vi och spelade boll på vägen hem. Så det var en riktigt bra karpkväll där jag ändå kände att så här, här nailade vi en hemester i Stockholm liksom. När jag hade legat inne och tittat på en hel säsong av valfri serie på Netflix dagen innan, så var det väldigt skönt att använder det som motpol så.
Jag fattar. Apropå Spotify och musik, har du hört Taylor Swifts nya album?
Jag har lyssnat lite, men det är lite långsamt för mig.
Ja, det är det.
Ja, jag hör att det är bra, men det är inte min cup of jetblood, so to speak. Men du gillar det?
Ja, jag gillar det väldigt mycket. Det är en av mina höjdpunkter från den här sommaren faktiskt.
Åh, vad roligt.
Jag gillar ju Taylor när hon är poppig. Alltså, poppiga Taylor är den bästa Taylor. 1989 Taylor är den bästa Taylor.
Det är min bästa
Taylor
också.
Och det är svårslaget. Men jag gillar också... Alltså, hon har ju beskrivit i den här dokumentären om henne hur kvinnor tvingas vända ut och in på sig själva för att rebranda sig själva inför varje ny låt. Medan typ Ed Sheeran kan stå i en liksom otvättad tisha och jeans på liksom sin världsturné på en scen, medan liksom dessa, alltså Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande måste liksom hitta en ny image och nytt sound, ny stil, nytt hår för varje grej, liksom för varje ny era av sin musik.
Bara att de har eror.
Ja, det är helt
jävla ofattbart. Det finns en tydlig början och en tydlig slut.
Och det är väl det som gör Taylor så spännande, för jag tycker att hon är bäst av alla de här på att göra det. För hon har gått ifrån country till glad feel good pop till hiphop. Alltså det är inte hiphop så, men att hon typ rappar i låtar och det är lite hårdare, lite skitigare, till att bli så här sockersöt mjukpop igen, till att nu gå in i folkgenren och nästan lite tillbaka. Alltså det nuddar vid hennes country, men det är ju mycket pop också såklart, men att det verkligen är folksånger som är långsamma. Och jag trodde att jag skulle avsky det, för jag har tidigare inte haft mycket till övers för hennes långsamma låtar, för jag tycker att det blir lätt tråkigt alltså. Men jag tycker det albumet är ett mästerverk. Jag tycker alltså var och en av låtarna tycker jag är så jäkla bra. Och jag tycker att jag har såklart favoriter. Om man vill ha mina favoriter tycker jag till exempel att Exile med Bon Iver, jättebra. Jag får nästan ont i hjärtat av att lyssna på den, för den är så sorglig, men på ett vackert sätt. Eller The Last Great American Dynasty och August. Också så här två. De är mer åt det poppiga hållet. Det är väl därför de är mina favoriter. Men fasen vad bra det är. Ja. Alltså jag har suttit på tåg och bara sett fält och skogar i solnedgångsljus susa förbi. Och lyssnat från, alltså, från början till slut hela albumet. Och sen har jag lyssnat på det en gång till.
Och då är det ett väldigt bra album om man kan lyssna på hela rakt
absolut.
Igenom.
Och det är som inte att jag vill liksom göra en spellista och plocka de bästa låtarna, utan jag vill höra det från början till slut. För att det är som att det är, vissa album är så bra att du måste höra dem från början till slut när du lyssnar på dem. Och även de som du tycker är de sämre låtarna. De måste bara vara med där.
Ja, de fyller en del av dynamiken. Det är också ett lite gammalmodigt sätt att spela in musik på, som jag är exalterad över att det börjar återvända i populärkulturen, att man faktiskt gör, ja men det började med att man började göra EPs. Mm. Man var så här, ja men vi gick från singlar till EPs, och nu känns det som att albumet kommer göra en ordentlig comeback, för att jag tror att det krävs såna där heavy waiters liksom som Taylor Swift som kommer in och gör det, och det gör mig så glad, för att jag tycker att det är sånt historieberättande. Mm. Och där känns det också nice, för att jag upplever också att hon börjar få lite mer cred.
Ja, visst är det visst. Så. Hon har gått från att vara väldigt smutskastad för att hon har varit en kvinna med en kvinnlig målgrupp.
Exakt.
Och det tycker vi ju inte äckligt. Av såklart. Tjejer som lyssnar på musik, då är det ju inte riktig musik.
Nej, men så har det varit väldigt mycket med henne. Men en rolig sak apropå musik och Spotify då, fortsätter jag på, som faktiskt har varit en höjdpunkt för mig också i sommar. Mm. Det är att jag har upptäckt Little Mix.
Det är så fan vad roligt.
Alltså jag älskar Little Mix. Alltså det är det bästa. Alltså de är bättre. Alltså så här bra har inte jag mått av musik. Alltså sen jag typ upptäckte Whitney Houston. Alltså jag blir så glad av dem. Jag tycker att de är så bra.
Take a sip of my secret potion and make you fall in love.
Alltså
de har hits alltså.
De sjunger inte i stämmor som gudinnor. De är svinroliga. Alltså det jag har gjort de här regniga dagarna när jag har suttit inne, det är att jag har bara kollat alltså på såna här sjuka, du vet, hopklipp på YouTube av så här
Best of Little
Mix. Ja, exakt. Ja. Och när de sitter i intervjuer och så här, så att jag har börjat liksom känna igen den här lingot bakom. Jag vet vilka de menar när de pratar om en viss sak och så här. Om de ställer en svår fråga så tittar alla på Jade och jag älskar det så mycket. Jade är, by the way, alltså en sån ally. Hon är så bra.
Jag måste bildgoogla omedelbart. Bildgoogla. Jag vet inte vem som är vem.
Det är alltså Jade, Jessie, Perry och Leanne.
Ja, Perry vet jag vem det är.
Mm, men Perry var ju den som de försökte pusha och bli stjärnan. De ville att hon skulle sjunga lead och hon var tillsammans med Zayn från One Direction och alla bara, oh my god, she's the one. Och de bara, nej, det här är en demokrati. Vi kan alla sjunga. Alla sjunger lead.
Men vänta, jag får ju såklart bara upp Katy Perry. Vad heter hon mer i efternamn?
Edwards. Perrie.
Ja, Perrie. Ja, det är hon. Oj, hon är ändå den som jag inte ser som leaden i den gruppen.
Nej, det var det som media försökte få till så. Men de är så bra och så proffsiga och så roliga. Och de har typ suttit i ett ganska dåligt managementavtal. Som bara har pusha. Och nu har de precis brutit med dem. Eller ett skivbolag. Så att nu släpper de liksom och verkar ha lite mer kreativ kontroll.
Mm. Du, är de syskon?
Nej. Det är de inte.
Jävlar vad lika de är på den här bilden.
Jag såg inte vilka du pekade på, men jag vet att de inte är det.
De två längst till höger på den här bilden.
Nej, men vet du vad hon längst till vänster kommer ifrån?
Längst till vänster?
Och det är hon, alltså Lian.
Ja, nej, det vet jag inte. Jag tänkte gissa.
High Wycombe.
Är hon från High
Wycombe? Ja, jag säger det.
Det är mina hemtrakter. Är hon från High Wycombe? Ja. Hur fan hamnar hon i Little Mix?
Okej, vi drar historien snabbt. Men de sökte alltså. Jag förstod att du verkligen ville veta.
Nej, det var ju ingen retorisk fråga. Nej, okej, kör.
Okej, men alla de sökte individuellt till X-Factor UK. Mm. Och det gick sig så där för dem. De liksom kom en bit och sen så åkte de ut. Och sen så blev de satta liksom i girl groups på två olika håll. Och sen så till slut så plockade de ut de här fyra från de två girl groupsen och satte ihop den i en. Mm. Då hette de Rhythmics. Mm. Men då fanns det typ en danstrupp eller någonting som hette det. Och då bytte de till Little Mix. Och nu är de typ det bästa som har hänt i mitt liv.
Wow.
Efter, I don't know, Albin. Det är väl han där. Och så de börjar närma sig. De stiger
okay, i graderna. Men då måste vi ju ha låttips. Vilka låtar ska man lyssna på? Säg tre som man ska lyssna på.
Jag gillar Power. Who got the power? Den tycker jag är toppen. Min favorit kommentar på den videon är att this song makes me feel like a strong woman and I'm a man. Mm. Och jag var så här, ja, jag är helt med på det.
Jag ska direkt lägga till dem i min spellista.
Ja, så Power tycker jag är toppen. Den är väldigt lätt, man lyssnar på den och bara så, men det här är väl liksom typiskt radiohit. Men alltså, jag tycker den är så fet. Den har bra stämmor, hela den.
Är det den som bara heter Power eller den som är featuring Stormzy?
Det spelar ingen roll, alltså så här, det beror på, gillar du features eller inte? Han rappar lite grann liksom.
Men ibland det kan det tillföra någonting, men jag vet inte. Du tycker inte det, eller?
Nej, alltså det tycker jag inte.
Okej. Okay.
Den andra är Touch. Det här är också så här stora hits, så jag tänker så här, om man vill börja lyssna in sig på dem så kan man ju börja med de här liksom.
Har alla en feature? För den här featuring Kid Ink.
Yes, det är väldigt många features och det florerar lite rykten om att de inte var så taggade på det, för att notera att det också är män som är features på alla, och de var ganska taggade på att göra album med kvinnor och kanske inte pusha. Nej. Åt det hållet så liksom. Så att det verkar som att de är lite missnöjda med vissa features de har gjort. Och så tycker jag att den sista är men det är nog Holiday, och det är deras senaste singel. Och den är lite mer low key och har en sån här nice refräng som går ner i bara basgång och så här superskarpa stämmor som ligger och liksom skär sig lite mot varandra, vilket jag tycker är skitnice. Väldigt funky.
Wow.
Så det är alltså det är, jag är så exalterad över det här. Så att det finns liksom inga ord, men jag tycker att de är alltså feminism.
Fan vad gött, vad kul, vilket otippat band.
Ja, jag vet. Jag vet, alltså, och jag tycker ju också det. Och sen när jag väl halkade in på en sån YouTube-video någon gång, när det bara var så här, jag vet inte om det var att alltså de svarar på saker när intervjuare liksom ställer lite sexistiska frågor, så liksom de kan clap back på ett väldigt roligt sätt. Någon har beskrivit dem som liksom totalt mediaotränade. Och jag tänker typ att ja, men de är ju det. De är, eller så här, ja, ja och nej liksom. De är ju bara väldigt härliga och roliga.
Det kan jag känna ibland att så här, jag är ju mediatränad i och med att jag har pratat mycket med journalister, och man till slut lär man sig vad vill de ha ut av en fråga och hur mycket ska man prata och hur mycket borde jag egentligen säga om mitt privatliv, typ sådana saker. Men ibland kan jag känna bara, fy fan vad tråkigt det är att bara ge dem svaren de vill ha. Ibland blir intervjun så mycket bättre om jag bortser från allt jag lärt mig om att bli intervjuad och bara svara det jag faktiskt vill svara. För ibland, man märker att man glider in på samma gamla jävla klischéspår.
Det blir väl lite inövat också, för jag tänker det är så här typisk introvert grej också. Absolut. Att man har sina stories och man vet, och där kommer punchen och nu berättar jag det här på ett kul sätt.
Så jag tror att de har ju varit stora så himla länge. Jag är övertygad om att de är väldigt medietränade och att de bara skiter i det.
100%. Jag tror också det. Och att så här, det som gör dem bra är att de jobbar ihop.
Mm.
Och jag tror att det jag blir så exalterad över, mer än att de bara alltså är väldigt, väldigt kompetenta och duktiga sångerskor, så är att jag får intrycket av att de är väldigt noggranna med att det är ingen som är bättre än den andra.
Nej.
Varenda låt är uppdelad i princip. Mm. Eller så är det uppdelat på albumet.
Mm.
Det är inte så att så här, den stora hitten, den får, alltså, och så tänker man sig att det kommer vara någon så här Beyoncé i Destiny's Child, Diana Ross i Supremes grej liksom, och där det också ska bli en fight och där medierna bara vill slita isär dem och så här,
ställa dem mot varandra.
Ja, och det finns bara liksom en kvinna på toppen. Mm. Alltså så här, när fan har du hört om så här, Rolling Stones grälade så jävla mycket om vem som skulle sjunga lead? Alltså det finns ju liksom inte ens. Pussycat Dolls däremot, jävlar vad de bråkade.
Gustav, jag har varit med om en ganska traumatiserande grej i sommar också, som jag skulle vilja ta upp.
Okej.
Okay. Jag var på Gotland över dagen. Vi tog bilen, skulle bara hälsa på några kompisar, skulle åka bil hem igen dagen efter. Och så dagen efter och så väntar vi på färjan. Vi tar en sväng i Visby, vi ska åka på kvällen, vi ska käka lite middag. Vi går och letar efter någonstans att sitta och käka. För det är uppenbarligen helt jävla stört och möjligt att hitta någonstans att äta på, alltså i Visby på sommaren. Visste inte att det var så, men det är det tydligen. Då måste man boka veckor i förväg.
Högsäsong, vet du.
Herre, det är det sjukaste jag har varit med. Så vi går där på en gång. Gud, jag får typ ont i bröstet bara att tänka på det. Mm. Då går det förbi en kille och hans, I assume, flickvän. Han är lång, helt klädd i vitt och lite smått berusad. Och han stirrar på mig medan vi går förbi. Och jag märker att han stirrar på mig och vill inte vara, liksom, jag vill inte göra en grej av det. Så jag tittar bara rakt fram tills jag märker att han vänder sig liksom om. Och då möter jag hans blick och ler. Och då säger han, fan Klara, dig hejade jag på. Och så utgår jag från att han menar Robinson. Jag tänker att det kommer väl fram om inte annat. Så jag säger, jag stannar upp och säger, men åh, tack så mycket, vad snällt. Och han bara, aj gud vad jag hejade på dig. Men du gjorde mig så jävla besviken. Och där tänker jag, nu kanske han skojar lite. Han kanske ska ha en rolig poäng med det här.
Jag kom tvåa, kanske han blev besviken på mig.
Och då säger jag bara, jaha, oj då, det var ju inte så bra. Och han säger, nej fy fan Klara, hur fan kan man ställa upp i Robinson och inte kunna göra en eld? Och jag förstår att han syftar på finalen där jag ledde ända fram till slutet när vi skulle göra upp en eld och Micke vann.
Mm.
Och jag blir ganska ställd och har fortfarande en väldigt vänlig ton och säger, ja fast det där är ju så, jag förstår att det framstod så i tv som att jag aldrig hade gjort en eld, men jag vet hur man gör en eld och det hade jag gjort flera gånger förut. Och han bara, fast nej, det kunde du ju inte, uppenbarligen inte. Och jag var bara, jo fast du var ju inte där, du vet ju inte. Och han bara, ja du kan uppenbarligen inte göra det under press. Och jag blir mer och mer... För att nu ska vi också så här, om jag ska bara förklara bakgrunden till det här. Den som gjorde eld i vårt läger var Micke. Micke var liksom köksansvarig. Han gjorde maten, vi bara lämnade över det på honom för att det blev bråk om någon annan försökte lägga sig i om vad vi skulle äta. Så vi bara, Micke tar ansvar för maten. Han bestämmer vad vi ska äta och när vi ska äta det och ingen annan får säga till om det.
Micke är också kock
exakt,
utanför Robinson.
Så det var bara rimligt att så här, han fick jättegärna laga mat för han gjorde den god och det var så många röster och så många alfa-personligheter så vi bara, Micke sköter maten, punkt. Det innebar också att Micke var den som höll igång elden och vi andra kunde hjälpa till, man kunde liksom sätta sig på knä. Vi alla hämtade ved, hjälpte till att blåsa och putta in små liksom kvistar och så, men Micke var den som gjorde upp elden. Jag såg ens aldrig skymten av tändstålet vi hade där, för att Micke var den som gjorde upp elden. Så givetvis är Micke bättre än mig på att göra upp eld. Men jag tänker inte ta att någon står där och säger att jag inte kan göra upp en eld. Och att jag har åkt iväg på ett program som går ut på att bland annat göra upp eld utan att kunna det. Som om jag vore dum i huvudet. Och dessutom framställdes det i tv, för jag fick frågan i sista örådet från Fabian då.
Just ja.
Har du någonsin gjort upp en eld i lägret? Och det som klipptes bort här var att mitt svar var ja. Och Fabian bara, när då? Och jag säger, jag gjorde upp eld, för att han vet lika väl som jag att den som gjorde upp eld i Lag Syd och efter sammanslagningen, det var Micke. Så jag sa att jag bodde på en utmanarstrand i 5 dagar. Där gjorde jag upp eld. Jag har bott i maktens boning. Där gjorde jag upp eld. Och han säger, ja, fast min fråga var, har du gjort upp eld i lägret? Och då, och det som klipps med då är mitt svar, nej, det har jag aldrig gjort. Så det är ju det han har sett, det är ju det hela svenska folket har sett. Det är det som har gett mig skamsköljningar när jag dessutom står i finalen och inte får upp en eld. Och de har klippt med när jag i synk säger att jag har lite för dålig erfarenhet av det här för att Micke är bättre. Jag har inte gjort så här så många gånger. Jag vet inte varför det inte tar fyr, för det gjorde det inte. Jag stod och bara, det här är inte som jag är van vid. I vanliga fall så tar det fyr när man har stått och knackat så här ett tag. Men min tar fyr och sen slocknar och jag vet inte varför den gör det. Och det är det de har klippt med då när jag säger, jag har dålig erfarenhet. Och det här har jag haft, det här har jag mått så dåligt över. Att så här, herregud, nu ser det ju verkligen ut som att jag aldrig har gjort upp en eld. Nu ser jag okunnig ut.
Mm.
Och det här har han hakat upp sig på. Och jag försöker bara så här, fast du var inte där. du vet inte hur det var. Och han fortsätter att hetsa och bara, jag har varit i militären, jag kan göra upp en eld på 30 sekunder, det kan inte du. Klar, du gjorde mig så besviken. Och jag har liksom inte, alltså jag blir så illa berörd av det här, att det här står det en vuxen man som dessutom är typ 50 cm längre än mig och bara hötter med sitt finger mot mig om hur besviken han är för att jag inte vann Robinson. Han säger att jag hejade fan på dig hela vägen, men jag blev så jävla besviken. Hur fan kunde du åka dit? Vad tror du att man ska göra där? Och jag blev bara så här: vet du vad, ha det bra, och vänder på klacken och går. Och han ropar efter mig, du ska väl inte vara med i norr nu va? Du ska väl inte vara med i nästa säsong? Och jag är bara, alltså, du är ett rövhål, gå iväg. Och i vanliga fall hade jag nog kunnat skaka av med det här, men jag kunde inte göra det. Alltså jag börjar gråta och blir tröstad, men är så förbannad så jag skakar. Och vi hittar en restaurang som har bord, och liksom, han som får placera ut oss vid det här bordet bara tittar på mig. Som, han undrar lite vad som har hänt, men vågar inte riktigt fråga. Och jag bara bölar, för att jag tar så jävla illa vid mig av att någon har mage. Och att jag känner bara, jag ställde inte upp i Robinson för din skull. Jag är ledsen att du hejade på mig och att jag bara kom tvåa. Jag är inte ens ledsen för det. För jag är så himla nöjd. Men kom fan inte här och liksom trycka upp i mitt ansikte att jag ska vara besviken över det. Och att jag gjorde dig besviken. Det skiter vid jag fullst. Alltså, det är så mycket känslor och jag hade så svårt att bara få ner dem på pränt. Men det gjorde mig så otroligt upprörd. Och en del av mig hoppas att han hör det här. Och bara får höra vilken jävla skitstövel han var. För så säger man fan inte.
Nej, det hade varit väldigt ofint att säga så. Nu tog ju det här väldigt hårt, för att det var en sak som du också var orolig över och medveten om att det här kan liksom ses på det sättet, eller liksom, gud, kommer det verka så? För att de hade ju klippt det lite så också då, som du säger, att de hade plockat bort det liksom, så det är otroligt ofint av honom.
Jag blir så jävla ledsen, och det är verkligen självkänsla.
Ja, men vem går fram till någon också och säger det? Alltså det är väldigt... Men det, folk förstår inte att även folk på tv-rutor är folk.
Ja.
Människor.
Och att jag blev så arg på mig själv efteråt också. När jag stod där, och det enda jag fick ur mig var, men jag kan visst göra upp en eld.
Ja.
Så här, kom inte här och hävda saker du inte vet. Alltså du var inte där.
Nej.
Och han bara, fast jag såg hur du var på tv. Du kan ju inte göra upp en... Du, så här, hur fan kan du åka till en ö som går ut på överleva om du inte kan göra upp en eld? Jag har varit i militären. Bla bla. Och sen så efteråt sitter man och bara, men det är inte det handlar om. Det handlar om att du är en främmande människa som går och lägger över dina förväntningar på mig som jag inte kunde leva upp till. Och skambelägger mig för det. För att du hejade på mig och jag vann inte. Ah, gud vad tråkigt. Alltså, det liksom ilar i hela mig på något sätt. Och jag tycker fan inte, så har du inget gott att säga till någon, då ska du fan inte säga någonting alls.
Nej.
Då håller du fan käften.
Ja, då tycker jag att man kan vara tyst om det. Och särskilt när det gäller en sån sak. Nu råkade han träffa en, han kanske, det kan ju vara så att han inte tänkte att det här skulle vara en stor grej.
Nej. Han alltså, ville bara, men alltså det var verkligen bara sånt jävla maktbeteende.
Ja.
Han bara, jag har varit i militär, jag kan göra upp eld på en halv minut. Man bara, okej, jag har inte varit i militären. Jag lärde mig att göra upp eld där.
Jag tycker det är så otroligt fult med sådana här beteende också, som jag inte tror att folk som utsätter andra för det förstår, är hur dum man känner sig efteråt, och inte bara för då att du inte vann på att göra upp eld liksom, utan också att man lägger så mycket ansvar på sig själv att jag borde ha svarat honom bättre när jag var på plats. Man är så van vid det där liksom, att om någon är taskig mot dig, då är det ditt ansvar att hitta på någonting. Om du bara hade sagt någonting bättre, roligare, bra comeback, clapback, det hade troligtvis inte känts så jävla mycket bättre där liksom. Och det är också så här, man använder ett sånt beteende för att sätta folk ur spel. Det gör man inte för att säga, åh, nu väntar jag på en rolig comeback från dig, utan det är så här, det är ju någon som njuter av att sätta dit folk liksom.
Absolut.
Det är ju designat beteende för att sätta dit folk. Och då är det inte konstigt att man reagerar så.
Ja. Jag blev så jävla förbannad. Jag blev ledsen, arg, upprörd. Jag trodde att jag var skonad från att folk kom fram till mig och var taskiga. Att han var verkligen så här, bara, jag hejade på dig fram till finalen, men sen hejar jag fan inte på dig längre. För att du kan ju inte göra upp en eld. Jävla nolla typ. Man bara, du, alltså, Jag tappar liksom talförmågan på något sätt. Och nu igen, för att jag blev påmind om det. Och det var det värsta som hände med den här sommaren. Och det är ju ganska skonat från hemska saker som kan hända. Men vad jag blev ledsen av det.
Tänk också så här. Alltså jag menar, ja det är klart. Alltså så här, ja, nu sitter det säkert någon och lyssnar bara som en lol, gud vad privilegierat att, att det var det värsta som hände dig den här sommaren. Här kommer en lista på allt som hände mig. Men om man tittar lite under ytan så är det så här vad det här gör med en människa psykologiskt. Alltså det är designat beteende för att få dig att må dåligt. Då är det inte jättekonstigt att du mår dåligt. Och särskilt då eftersom du är en ganska prestationsdriven person. Och jag menar, han petade ju verkligen på ett punkt där man så här, jag vill inte att det ska verka så här. Det var inte så, man vill försvara sig, man vill förklara liksom. Och han sket väl i vilket liksom. För han förstår ju inte att det finns saker som klipps bort. Eller att så här, ibland så ser bara saker annorlunda ut än vad de faktiskt är. What you see isn't always the truth.
Nej.
Citat från Tatjana, säsong 2 av RuPaul's Drag Race.
True.
Men det var någonting som hände på Twitter här om veckan också. Var inte folk taskiga mot det där också?
Ja, alltså jo, folk har varit taskiga, men jag har inte läst mycket av det. Jag skrev, SD la fram 5 förslag på hur man ska hantera invandringen, och det var 5 förslag som är något av det sjukaste jag läst. Bland annat att är du inte svensk medborgare ska du inte få ta del av välfärden. Och att vi ska helt avskaffa permanenta uppehållstillstånd. Och det tyckte jag var så inhumant. Och alltså bara gräsligt att sådana förslag överhuvudtaget har normaliserats. Och då skrev jag en tweet om det, att jag tyckte det. Och sen fick jag tror att jag har fått närmare 900 svar på den tweeten. Och jag har ju givetvis inte läst alla, för att det är ganska omöjligt. Och folk fastnar i diskussioner med varandra. Och jag bara gav upp Twitter ett tag. Och sen gick jag in och läste i mitt eget flöde. Folk som hade liksom bara så här, backa Clara Henry. Och jag bara, vänta,
varför då?
Vad är det här nu? Hur långt är det här?
Han var taskig mot mig på Gotland. Backa Clara.
Nej, för att jag brukar inte interagera så mycket med folk på Twitter. Jag retweetar grejer, eller ibland, jag skriver väldigt sällan egna saker också. Men ibland har jag någonting att skriva och då skriver jag det. Men mest tror jag retweetar jag och likar. Vilket innebär att, så här, att andra människor skulle bara skriva randomly till mig. Det händer ju sällan. Och plötsligt så fick jag så här, folk började så här tagga mig och skriva så här hjärta, hjärta, bara det kanske inte verkar som det, men vi är många som tycker om dig. Och man bara så att det var jävla hallabaloo där ett tag. Och så blev jag jättenervös och tänkte att nu blir jag av med mina SVT-uppdrag. Men jag bryter ju också inga avtal, för att man får inte uttrycka sig politiskt om man är i ett avtal. Alltså i en karens när man har pågående program.
Just det.
Men jag får lov att göra det mellan. Och jag är ju inte anställd av SVT.
Nej.
Så det får jag ju. Och sen är det upp till SVT att avgöra om det hindrar mig från framtida uppdrag. Jag blev skitnervös.
Ja, men det sköljer ju över den lite grann, kan jag tänka mig.
Definitivt. Men lite hatad av Sverigedemokrater är man ju alltid. Och jag förstår ju inte egentligen varför typ människor som har ändå liksom vet vem jag är sedan långt tillbaka och vet att jag har släppt en bok om mens och en annan om feminism är förvånade över att jag är SD-kritisk.
Alltså, folk verkar bli så chockade över det mesta nu, från alla håll och kanter. Så här, hur kan du tycka att det här var ett bra förslag? Eller hur kan du tycka att det var ett dåligt förslag? Eller, det är liksom, det blir ju väldigt mycket, folk vill ju gärna svinga för svingandets skull, liksom, tror jag. Där de liksom, ja, och det, jag tror att folk har det som hobby nu, liksom, att här, gå in och kolla, bara, vad sa du nu då? Ja, då ska jag in. Liksom,
jag låste ju mitt konto, alltså så här, gjorde det privat, att man måste skicka en follow request om man vill följa. Och bara för att jag fick så jävla mycket svar, och jag bara, nej men nu vill jag gärna ha tillbaka mitt gamla Twitter så att jag kan interagera med folk. Och så jag låste mitt konto, och då var det ju folk som bara så började tagga mig, bara, censur, han låste sitt konto. Man bara, men nej, det är inte censur. För jag är inget statligt medie. Du har inte rätten att läsa mina tweets om inte jag vill att du ska göra det. Jag skickar en follow request då, så kommer jag acceptera, så får du komma in och läsa.
Jo, men för jag såg att Annika Strandhäll hade gjort så också. Begränsat sin Twitter. Att hon bara, nu är det för mycket. Nu är det för många som skriver saker som är jag vet inte, folk höll på att skriva, hennes man tog i livet av sig för något år sedan. Då är det liksom en typ av sån grej som folk kan liksom kommentera om. Det var någon som blev arg för att hon inte hade, vad fan var det då? Hon hade inte så här sagt någonting. Det var på årsdagen efter, jag vet, kan det vara IKEA-morden i Västerås och så här. Då var det någon som var här över det. Jag sa, varför sa du ingenting om det? Och censur. Och man är så här, ja fast Är det?
Mm. Alltså, nej, det är självklart inte det. Censur. Det är så dumt. Ja. Det är ett socialt medie där du delar med dig av dina tankar. Och vill du inte att alla ska... När du redan har så här 25 000 följare, ja, eller hur många följare du nu har, mm, det är inte censur att,
nej, jag tänker så här, det är väl
blocka
inte,
folk som är otrevliga mot,
nej, och jag tänker, nej, precis, det är inte censur. Och jag tycker inte att det är ju ett forum framförallt för henne att, mm, uttala sig så. Så jag menar, syftet där känns väl också som att det är väl ingen som måste... Det är inte en mänsklig rättighet att få kommentera på någons Twitter. Absolut, du har ju fortfarande inte alla dina demokratiska rättigheter, mm, att påverka politiken.
Exakt.
Vilket är det som faktiskt ska spela roll, tänker, mm, jag. Det är ju inte liksom att du ska få skriva grova övertramp till någon på Twitter. Det, mm, tänker inte jag. Alltså så här, jag tror inte de gamla grekerna bara, demokrati, hörni! Skriv hora till en politiker! Alltså det är så här, det är inte... Nej, för mig går inte det riktigt ihop. Men jag är ju en liten vänsterpojke också. Så vem är jag att avgöra? Har du något moment,
ja,
of the week?
Ja, det har jag.
Gud vad härligt, vill du börja med ditt?
Ja, det kan jag.
Mm, kör.
Mitt moment of the week, Gustav Fjernberg, är att jag vill visa dig några grejer på min kropp först.
Oh, sexigt.
Ja visst, kolla här, kolla dessa, mm, blåmärken, två stycken där.
Det är
på
ett lila och ett lite grönaktigt, mm, blåmärke som sitter där på underarmen. Ja.
Det här på
armbågen.
På armbågen.
Mm, så mörkt ut det också.
Och sen har jag faktiskt ett här, fast det syns inte för det är dolt under min tatuering, men den, mm, det, om du vill känna så är det svullet.
Ja, men det vill jag.
Ja. Om du trycker hårt så känner du. Och samma då vill jag visa då att jag har då på mina båda ben. Om jag ställer mig här på stolen kan du se att jag har där på samma ställe där, mm, för knäna.
Ja, precis.
Och då undrar jag, av dessa blåmärken att döma, vad gissar du att jag har gjort?
Jag har två gissningar. Jag tror att du antingen har... Jag tror att du antingen har gjort någonting med cykeln, för det känns som ett ganska stående tema. Så här, du har försökt bromsa, I don't know, det gick inget bra. Eller så har du tränat.
Båda är fel. Eller tränat är ganska nära. För det,
ska jag gissa vad du har tränat?
Det, nej, för du kommer inte kunna gissa det. Men ja, det var jobbigt som fan, så vi kan räkna det som ett träningspass. Mm. Jag har skjutit zombies med VR-glasögon på.
Nej.
Jo, och det här är en helt ny upplevelse för mig. Och det var så jäkla roligt. Jag var, som sagt, jag var uppe i Boden, jobbade en kväll. Så åker vi in till, jag var inte ens i Boden, vi är ju långt utanför på en jävla åker. Men en kväll hoppar vi in tre pers i en taxi, åker in till Boden, sitter på något ställe där de har då lite så här shuffleboard, biljard och VR i källaren. Så vi går ner och vi köper att vi ska spela då VR, och då kan man spela två åt gången och så är man i samma lag och så ska man skjuta zombies. Och då får man på sig VR-glasögon som täcker hela huvudet, ett par hörlurar och så spänner du fast dig själv med ett ganska tajt bälte då som är väldigt brett runt magen. Och i det här bältet då så har du som en plastgrej som den sitter fast, alltså en ring kanske då 20 cm från kroppen som den här bältet på något sätt är fastspänd till, så att du kan basically typ släppa ta, alltså fötterna kan du lyfta från marken och då hänger du i det här bältet,
mm-hmm,
så att du sitter väldigt tajt fast kring den och då kan du också röra dig i 360 grader runt så att du kan vända dig om och du är alltid på samma plats liksom, för att, mm, du glider runt på den här plastcirkeln på något sätt, och under dig så är det som en rund platå som är platt längs, alltså den är vågrät längst ner så att den är liksom jämn med marken,
mm-hmm,
och sen så går kanterna uppåt. Förstår du vad jag menar?
Så att den våg
liksom.
Den är som en den är skålformad liksom.
Typ ish.
Okay. Ja. En väldigt
och så får du
flat
på dig ett par skor med plast konstiga grejer på sulorna så att de är väldigt hala så att du kan liksom springa i den här skålen. Och du glider liksom bara ner med fötterna. Och det här bältet möjliggör ju också då att du kan liksom lyfta. Att du kan springa på stället. Och, mm-hmm, det blir som att du faktiskt springer på samma sätt som att du kan backa på stället. Och då spelade vi zombiespel. Där vi skulle springa omkring. Och då springer man ju på riktigt ifrån zombies. Och så skjuter man dem. Och så har man liksom 360 graders liksom allseende vy. Och det här var helt stört. Jag var helt förstörd efteråt. För att jag blev uppäten så många gånger av zombies här. För att jag är uppenbarligen sämst på spel överhuvudtaget. Alltså i hela världen. Men det var en så fascinerande upplevelse.
Och men det är det sjukaste jag hört.
Det är 100% mitt moment of the week. För att det var väldigt kul. Och jag har blåmärken överallt. För att jag har ju bankat mina armar i den här jävla plastringen jag hade runt. Men jag blev rädd för zombies här.
Alltså, min enda erfarenhet av VR är ju när jag var på något slags event och de hade plockat fram en VR-lösning för att känna på hur det är att bli mobbad.
Va? Så
att man, ja, så här, de tänkte, och det, jag älskar den här tanken, de bara, ja men jag vet inte om det var så här, forskning visar att om du har blivit utsatt för mobbing så kommer du troligtvis inte utsätta andra för det. Nej. Och då så tänkte de, hur kan man plocka fram liksom det här så att vi använder det här liksom som ett verktyg för att förhindra mobbing liksom, utan att faktiskt utsätta någon för det. VR. Så man fick typ gå in i ett bås då, ett toalettbås, och så fick man hörlurar på sig och fick höra liksom att folk bankade utanför. Kom inte ihåg. Jag vet inte om det här är minnesbild, men jag tror att man fick skriva in sitt namn och så var det liksom att det stod fula saker om en på väggarna.
Men gud.
Det var så genialt, men det är min erfarenhet av VR. Jag tycker det lät mycket roligare.
Ja. Jag kan tänka mig att det är precis lika illa att bli uppäten av en zombie som att bli mobbad.
Ja, jag tror att de ligger nog ungefär på samma skala där faktiskt. Jag håller med om det. Men det låter så kul, jag måste också testa det, tänker jag.
Så jag har fått alla dessa blåmärken i ren bara adrenalinpanik för att jag sprang ifrån zombies. Så uppenbarligen gjorde jag det med så höga knän att de slog emot plastringen som höll mig på plats.
Bra jobbat, då har man tränat hårt.
Yep.
Höga knän. Mitt moment kommer vara så himla tråkigt jämfört med det. Men det är så här va, att på vårt vackra Södermalm så finns det en plats som heter Medborgarplatsen. Och på Medborgarplatsen, där finns det ett hus som jag tycker väldigt mycket om, och det heter Medborgarhuset. Min pojkvän påstår att jag gillar det här huset för att det ser ut som en pengabinge, och jag är ju kapitalist. Här i det här huset då har de renoverats min helvete de senaste åren. Jag tror jag inte har sett det huset vara öppet sen jag flyttade till Stockholm. Nu är det, delar av det i alla fall, öppet för allmänheten. Bland annat då simhallen som de har i Medborgarhuset har öppnat nu. Mitt moment of the week är kort sagt att jag gick dit en morgon och simmade, och det var så fint. Personalen var så trevlig. De hade flexomklädningsrum. Det var handikapp...
Flexomklädningsrum, är det för... Alltså, du vill inte gå in på kvinnorna, så du vill inte gå in på herrarna.
Exakt, precis.
Du...
Ja, precis.
Wow, progressivt.
Ja, progressivt. Det är handikappanpassat så att man... Alltså synligt, så att man ser att man säger, men gud... Jag har inte ens tänkt på att man inte brukar se stolar i duschen.
Nej,
eller,
nej.
Och man märker att de har lagt ner så jävla mycket krut på det här. Och jag blev så glad av det. Jag var så här, gud.
Älskade PK-söder.
Ja, älskade PK-söder.
Platsen att bo på.
Alltså det var... Ja, gud, det gjorde mig så jävla glad. Och så märkte man när man kom dit att man sa, gud, jag tror att du, liksom hon i receptionen var så jävla trevlig. Jag bara, jag tror att du är nyanställd.
Så det, har du varit med om så mycket hemskt än.
Nej, har du också blivit renoverad? För du verkar jätteglad. Till skillnad från om man går till en annan simhall och kanske inte får samma liksom härliga bemötande. Så. Men det gjorde mig så jävla glad faktiskt. Så att hela den liksom upplevelsen var toppen, toppen,
var det
toppen.
Mycket folk där?
Nej, men det var tidigt på morgonen också. Så att då var det inte så jättemycket folk.
Jag vill börja simma, men jag är så otroligt obekväm med att visa mig själv i baddräkt när folk känner igen mig.
Ja, det är klart.
Och då vill jag bara gå när det inte är mycket folk.
Det är klart. Ja, nej, men det kan jag förstå.
Ja.
Det kan jag förstå. Men då är det tidiga månader, skulle jag säga.
Ja. Nice, fan, jag ska gå dit.
Ja, nej, men så det kan jag rekommendera till alla som bor i... Nej, för i helvete, gå inte dit, för att vi vill vara där och simma.
Ni får gå dit, men det får vara efter klockan 9 på morgonen, okej?
Okay? Ja, exakt. Jättebra deal. Så säger vi. Fan vad roligt. Okej, nu kommer jag igång. Nej, ta ett avsnitt till. Ja, men vi säger så.
Ja, det vad kul att vara igång igen.
Svinroligt.
Underbart.
Jätteroligt.
Har ni förslag, tips, idéer? Alltså, ni är så himla grymma på att bara berätta för oss vad vi borde prata om i den här podden. Och väldigt ofta sitter vi och läser alla mejl och tänker, fy fan vilken bra idé. Skriv gärna till oss om vad som helst som ni tycker att vi borde prata om den här hösten i Konsten att vara.
Ja, vår tredje säsong är igång. Oh. Maila till hejatkonstenattvara.se. Och så gör ni det. Och så blir vi glada. Mm. Och så kanske vi pratar om det. För det
så blir allting bra sen.
Ja, det är ju så himla kul när vi gör saker. Ett litet samarbete där med er som lyssnar. Så att...
Det är ju för er vi gör den här podden. Så att det är ju väldigt bra om vi får veta vad ni vill att vi ska prata om.
Ja, demokratiskt.
Exakt. Mm. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Puss på er.
Hej då.
produceras av I Like Radio. I Like Radio.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.